Ja, det var intressant förbön, eller vad heter det, förord här i mötet då. Och True Reformation på, under Bibelstudium, så ligger mitt redan där, och ni kan följa med där om ni vill. Där finns det lite större än vad jag hinner säga här. Men det som kom till mig idag, det var David i Bibeln. Hans kallelse. Och att han inte hade, att han inte vittnade om sig själv hur duktig han var, utan Saul, han skulle ju kolla efter någon som kunde, ja, vara bra att ha och spela och så här. Och så var det, tjänarna stack ut där, och i första Samuelsboken 16:18 så står det så här: en av tjänarna svarade: betlemiten Isai har en son som jag har funnit vara skicklig att spela, en järv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut. Och Herren är med honom. Ibland kan översättningarna skilja sig åt. Och det finns fyra saker här jag vill ta upp som en tjänare idag bör ha. Ni vet, det finns ju många som ser en parallellbild mellan Saul och David. Då det handlar om ändens tid. Ni vet, Davids hus ska byggas upp och Davids förfallna hydda och det här då. Men det finns fyra saker här som vi kan se hos David då, som jag vill ta upp med er. Ett, han slog an en rätt ton, en himmelsk ton. Han var stämd inför himlen, och det är viktigt att ha. Och som var han en järv stridsman, som var han en begåvad talare. Och där vill jag direkt säga då att det handlar ju inte om vältalighet här, utan grundtexten talar om urskiljning av davar eller ord. Han hade urskiljning alltså. Och så då kanske det viktigaste av allt, det var att Herren var med honom. Herren var med honom. Och det är viktigt, va. Och då, när vi tittar på Davids liv, så ser vi att i ensamhet, borta från allas ögon, fostrades David av Gud. Och smörjelsen var över honom. Och Herren var med honom och undervisade honom och gjorde honom färdig för sin uppgift. Det var härligt det här inledningsordet. För det är märkligt i Bibeln, när det står kraft så står det ofta dynamis. Och roten till det ordet är dyna. Och det betyder inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Så då kan vi förstå att det inre står i harmoni till det yttre Gud öppnar. Alltså Gud öppnar ju inte en tjänst för dig som du inte klarar av. Så är det, utan det inre han formar dig till och ger kraft till kommer alltså att motsvara det yttre som han öppnar åt dig. Och Paulus, han talar ju om ett skatt i en lerkärl. Och det var ju därför han inte gav upp, för han visste ju att Gud hade kallat honom till vissa saker. Och när det var såg stopp och svårt ut, så visste han att Gud skulle öka kraften och till och med göra en väg fast det såg omöjligt ut. Och det sjöng vi ju den sista här när de står nere vid Röda havet, va, Israels barn. Och fanns ju ingen väg, men Gud öppnade en väg. Herren ska strida för eder och ni skulle vara stilla därvid. Det har vi sett flera gånger i Älvor, när det ser helt kört ut. Men Gud kommer i sista sekunden. Och att han jämt ska komma i sista sekunden, det är ju också så. Första tjänsten vi hade, Elvor och jag, vi blev kallade in i en förbönstjänst och det var till undervisning och så vidare. Så började vi märka att det här stämmer ju ganska bra med våra liv, det här att stå och undervisa och det här, va. För det är så att när man kommer in i det Gud har för en, då kommer nåden att flöda. Det är precis som det kommer en turbomotor inuti och drar på och känner det helt plötsligt hemma i det som Gud har och så. Känns helt naturligt. Och så är det när Gud för in oss i någonting då. Men nu hade Gud arrangerat omständigheterna så att det såg omöjligt ut att fortsätta. Fast vi visste ju att det var Guds vilja. Och då står jag i en förbönskö. Och jag tänkte inom mig så här att, jaha, nu är det i alla fall kört. Helt plötsligt så känner jag en hand bakifrån på min axel. Och så hörde jag en bekant stämma, jag känner igen. Min son, detta är inte slutet. Jag, Herren, har en väg genom detta också. Så Gud vet alltså vad vi tänker. Just det, är häftigt. Han hade ju en väg. Men ibland behöver vi gå genom smala passage. Vad är det som Reichman brukar säga? När han vill tömma oss på vår egen kraft ställer han oss i situationer vi inte klarar av. Och så är det, va? Hjälp! Då är vi inte så kartiga. Då gjorde han med oss, ställde oss i en situation vi inte klarar av. Och då vänder man sig uppåt och så kommer han då i sista sekunden. Och vem får äran då? Ja, inte blir det vi utan det blir Gud. Och det är det som är nåd. Och när han kallar oss i Bibeln så kommer det hebreiska ordet kara ofta. Och det innebär att den som kallar också till fullo står för det du behöver att tjäna honom. Det visste ju Paulus då. Han var kallad. Alltså han måste först göra ett invändigt verk för att styrka oss. För att annars kommer vi att gå sönder alltså när vi möter motstånd och det här. Och då står det så här då: ty hans verk är vi i Efesierbrevet 2:10 skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem, eller vandra in i dem. Nu kommer punkt 1 och en rätt ton. Det andra var lite försnack bara, förord till boken så att säga. Ja, när jag var 16 år så spelade jag i en ungdomsorkester. Och han som var ledare där, han hade sånt totalt gehör så han hörde direkt om ett instrument var felstämt. Han direkt hörde han det, alltså. Vi hörde inte, men han hörde direkt. Stäm, Olin, stäm trumpeten. Ja, i det här fallet. Och det är viktigt att vi har en rätt ton då. Både inför Gud och inför människor. David står där, han hade en rätt ton. Och det står när församlingen samlades då på pingstdagen. När kraften skulle utgjutas över dem. Så står det att, på engelska då. When the day of Pentecost has fully come. They were all with one accord in one place. Och när du slår en akkord på en gitarr så låter det nästan som att alla strängar nästan låter som ett enda, va? Och då kan vi höra på de som inte var stämda i samma akkord. Låt oss gå på till Israels barn i ökenvandringen och höra hur det var. Det var lite knorr. Psalm 106, 24. De föraktade det ljuvliga landet och trodde inte på hans ord. De knorrade eller knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Och det finns en fara faktiskt idag också, även om du skulle vara rätt, så att säga, och se alla de här lärorna nu som inte är så där rätt, va. Och det är att jag satt och skrattade för mig själv. Jag tänkte profeten Samuel här då, som jag tänkte ta upp. Jag skrev så här lite skämtsamt: profeten Samuel satt och tjurade i sitt hus och skrev i sin blogg. Det är bara avfall. Om vi tittar i första Samuelsboken 16 så är det precis det som händer. Det finns en fara här att man ser så mycket, alltså så mycket negativt, så man blir negativ själv så att man inte sköter om det man ska. Vi ska se sen här, det här är en profetisk bild tror jag på vad vi kan göra för fel, även om vi så att säga är rätt. Och det är ju ungefär det här Herren säger till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken. Ni har ju, ser ju alla fel på allting, men er själva ungefär. Ni har tappat den första kärleken. Så står det så här då. Första Samuel 16:1. Herren sa till Samuel: hur länge tänkte du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll nu ditt horn med olja och ge dig av, för jag tänker sända dig till Betlehemiten i Sai. Till en av hans söner har jag utsett som kung. Och när man fyller ett horn då är det ju inte fullt. Och Paulus säger ju i nyhetssamhället hela tiden att de ska vara ständigt uppfyllda av anden. Så nivån hade sjunkit i Samuels liv. Det ser vi och förstår. Och så kan det vara. Och det är ju just det här att trots det vi ser, och det här är svåra tider vi lever i, så gäller det att vi har vår andliga vaksamhet klar och vara fyllda med den heliga ande. För Gud vill använda dig mitt i det här kaoset. Så måste han ha en kropp som fungerar och kan vandra med honom och räcka ut sin hand och vara med och frälsa människor och dra upp dem ur djupet, som han har sagt dem. Och visst är det jobbigt att vänta länge, eller hur? Det kanske är det mest jobbiga i det kristna livet, är de där ökenperioderna när det inte händer någonting och man maler på och maler på. Och sen händer allt på en gång. Tjoff, 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 tjoff. Så här. om man undrar varför man är med om det här. Men det är ju så här att det var ju när man väntade, inte orkade vänta längre, som guldkalven kom. För det står att Mose dröjde. Och han skulle ju förmedla ord direkt ifrån Gud. Då gjorde man guldkalven. Och Saul avföll från Herren vid Gilgal när Samuel skulle förmedla nästa steg. Ser ni hur viktigt det är att vänta på Gud? Och när vi inte väntar på Gud och går vår egen väg, då kan vi glömma det här med att Gud ska vara med oss, så att säga. Utan då kommer vi in i det här fariserna gjorde. Då står det så här, Johannes 5, 44. Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Så nu springer våra egna vägar, då blir det automatiskt nakenhet och vi saknar något och vi måste göra gärningar, för annars duger vi inte inför människor och inför Gud. Vad gott att få stanna upp ett tag och tänka till. Det är därför det står Sela i Saltaren. Har du tänkt på det? Tänk till. Stanna upp och tänk till, betyder det. Hur är det med mitt liv egentligen? Springer jag före Gud? Gör er inga bekymmer, står det ju i Filipperbrevet 4. Nästa steg då, punkt 2. En stridsman i Herrens armé. Han måste förstå hur han använder sina andliga vapen. Han måste även förstå hur han skyddar sig. Och då har vi då andra Korinthierbrevet 10:13. Ska vi ta ett offensivt vapen. Och se att det hela tiden handlar om tankar. Vi har en psykolog ibland och som vet vad tankar är. Och det här är ju så här att andra Korinthierbrevet 10:3 står det så här då. Ty även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud. Jag skulle kunna säga inför Guds ansikte, för det är nästan där han menar det. Att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det är ju så att Satan, han vill fånga våra tankar. Och när han lyckas med det så håller han oss fångna. Vi kommer inte loss. Vi är fångna. Och det kan ju vara allt möjligt. Från villor. Det var inte bara vad villor lär. Det kan vara alla möjliga grejer. Och han gör ju allt han kan för att hålla oss borta från kunskapen om Gud. För det är ju sanningen, kunskapen om Gud. Och det är ju sanningen som gör oss fria. Ni vet ibland när ni läser Bibeln och sen får ni en ny inblick, jag vill säga, om Herren. Man ser det på ett speciellt sätt. Och då blir det så här, precis som man aldrig har hört det förut. Sanningen, man känner sig nästan fri. Wow! Det tycker jag är häftigt. För när kunskapen om Gud kommer in i ditt liv, då kommer också befrielsen och nåden och kraften att flöda in. Det är därför Satan gör allt han kan att hålla tillbaka kunskapen om Gud. Andra Petrusbrevet 1:2 står det så här. Må nåd och frid i ännu rikligare mått komma er till del genom kunskapen om Gud. Ser ni? Jag inte undra på att den onde försöker hålla oss borta ifrån kunskapen om Gud. Och det gör han ju till exempel med ett falskt evangelium. Det binder oss så att vi inte ser hur Gud verkar. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Och det är precis varför vi samlas här. Det är ju egentligen för att peka på en väg. Och när vi går på den vägen ska vi uppleva befrielse. Vi ska vara mer befriade när vi går härifrån än innan vi kom. För det är Guds väg. Om man talar genom sina tjänare och tjänarinnor så är det alltid befrielse. Och vi kan ju se vad Paulus var kallad till. Kom ihåg att när du läser i Bibeln om sinne så är det samma sak som öga. Öga och sinne i Bibeln är ungefär samma sak. Vad Paulus kallelse var. Apostlagärningarna 26:18 säger Paulus så här. För, alltså han är kallad då, för att öppna deras ögon. Så att de vänder sig, i tankarna då, från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så skall de genom tron på mig få syndernas förlåtelse och en arvslott bland de som är helgade. Ser ni, har mycket med tankarna att göra. Ska vi gå till punkt 3 då, som handlar om urskiljning. Det hebreiska ordet begyn, som handlar om urskiljning då. Grundtextens ord, som jag sa, det står inte att han var en väl talare, utan det står att han hade förmågan att kunna urskilja. Och det är ett måste idag. Det kommer så mycket konstiga grejer alltså, så att man börjar ju undra, hur kan han snart titta på mer? Men det kan han tydligen. Paulus, när han var i Efesus, han såg redan att Satan skulle infiltrera en församling efter när han hade lämnat. Muren var hel så länge Paulus var där. Han hade alltså urskiljning. Han var profet också. Då står det i Apostlagärningarna 20. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Jakt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er ledare över till att vara herdare i Guds församling. Som man har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat det ska rovlyssna vargar komma in och inte skorna i jorden. Ur er egen krets ska träda fram. Ska män träda fram och förvränga sanningen och dra lärjungar på sin sida. Ja, det handlar ju ofta om att söka ära av människor, va? Man drar lärjungar till sig för att titta här vad vi växer nu. Ofta så. Men så kan det vara så här också att man söker äran av människor för att förvränga evangeliet för att få det en annan mening än vad Gud har tänkt. Och den förändringen, ska ni veta, handlar alltid om att göra om det så lika världen som möjligt men ändå behålla namnet Jesus. Och då har jag ställt en fråga. Kommer då folk till kyrkan? Ja, de kommer till kyrkan. Men vad härligt, var det inte det vi är ute efter? Ja, här gäller det urskiljning. Är det bra att massor kommer till kyrkan kvantitativt, eller är det bra att man kommer kvalitativt? Det kan man ställa sig frågan idag. För i 1 Johannes 4:5 så står det så här: de är av världen och därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud och talar därför korset oftast. Den som känner Gud lyssnar till oss, och den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Ser ni det där? Det är knutet till världen alltså. Villfarelsens ande är alltid knuten till världen. Nu ska jag citera en gammal bibellärare och pastor från USA som heter Tozer. Han skriver så här: tillbedjan är inte längre tillbedjan när den mer reflekterar den kultur vi lever i än den levande Kristus i oss. Det här tror du att tänka på en gång till, va? Tillbedjan är inte längre tillbedjan när den mer reflekterar den kultur vi lever i, alltså den här världen, än den levande Jesus Kristus som är ordet i oss. Det finns en pastor i USA som heter Rick Warren, som vi har nämnt förut. Vet ni hur han startade sin församling? Och han gick runt och knackade dörr och så frågade han så här då: hur vill ni att vi gör våra gudstjänster för att ni ska komma? Ja, det här är ju en livsfarlig väg. Det är klart de kom om man gjorde om evangeliet, så att säga då. Och det här har ju fått evangeliet att utarmas, eftersom de här tankarna kom ju in sen. För han lyckas ju i sin församling. Det kallas för en megakyrka. Och det är ju tusentals, om inte tiotusentals, som besöker det här. Vem vill inte det? Så därför för man in samma koncept. Det är bara det att nu visar det ju sig att det blir ju rena sirapen av evangeliet. Det blir ju inget evangelium kvar som man predikar, utan det blir ju mer världen. Så om du tittar på den församlingen så ska du få se. Och så tar du det Tozer sa då: tillbedjan är inte längre tillbedjan när den mer reflekterar den kultur du lever i än den levande Kristus i oss, som är Guds ord. Jag säger inte det här för att döma någon, utan för att ni ska pröva. En period i våra liv, Elvor och jag, så reste vi mycket och Herren tala budskap. Så här ser det ut i den här församlingen och så här ser det ut i den här församlingen. Det var liksom drömmar och syner och så här. Och då visar han ofta för älvor pyramider. Ja, då vet vi hur det handlar om världen. Och det var den här perioden när de här böckerna började komma in. Heibels och alla de här. När man började göra om församlingen enligt ett visst mönster. Och då var vi nere i Småland den här gången. Och hade möte, och då hade Herren också visat det här. Och efteråt så var vi hemma hos en missionärsfamilj. Och de var nästan gråtande. Och de undrade så här, att vi är så glada att ni kommer hit och slår an tonen. För den här tonen finns knappt mer. Ja, vi fattar inte vad hon menar, men nu börjar man förstå lite vad hon menar. Att ordet förkunnas som det står och förklaras som det står. Ja, det är inte vanligt idag, tydligen. Nu kommer vi in på något som är viktigt då. Herrens närvaro i våra liv. Ska vi våga stå emot fienderna så måste vi uppleva att Gud är med oss. Annars vågar vi inte stå fasta, men visst är det så. Det står att ljus är utsatt för den rättfärdiga. Det innebär att med jämna mellanrum så kommer Gud att visa sig för dig på speciella sätt. Att där var han, där var han, där var han. Men du kan inte säga hur liksom. Men du bara vet att han är där. Han är med, han är med. Och så här. Och det där behöver vi styrkas igenom. Annars orkar vi inte. Vi orkar inte stå emot. Nu ska jag ta det här. Kommer ni ihåg dynamiskt nu vad det betyder? Inre kapacitet. Närvaro, kraft, men också att han är med utvändigt och arrangerar omständigheterna så att det går bra för dig. Att du kan tjäna honom på det område som han har berättat. Det är ju kraft. Psalm 23:3 står det så här. Han vederkvicker min själ, inre närvaro. Va? Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull, yttre omständigheter. Om jag vandrar i dödsskogans dal fruktar jag inget ont, till du är med mig, inre närvaro. Din käpp och stav tröstar mig, yttre närvaro. Ser ni? Hur det inre skatten i lerkärlet är också det yttre. Det är alltså en vandring med Herren och lära känna honom. Genom smala passage. Då ska vi se. Psalm 16:6 står det så här. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Det är ju David som har skrivit alla de här psalmerna. Ja, ett underbart arv har jag fått i honom. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd. Ja, ännu om natten manar mig mitt innersta. Inre närvaro. Kristus i mig alltså. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Yttre omständigheter. Eller hur? Smörjelsen alltså, kraften. Inre och yttre. Han är inte bara med gulliga känslor här inne. Han är också med i din dagliga vandring. Räcker ut sin hand. Röjer fienden ur vägen. Jag har sett det med egna ögon. Zakaria 4:6. Då sa han till mig. Vad skulle Zerubabel göra? Han skulle bygga upp ett tempel. Han kommer att få mycket fiender också. Men då sa han till mig detta, Herrens ord till Zerubabel, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min heliga ande, säger Herren. Inre och yttre. Vem du än är, du stora berg, inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark, yttre omständigheter. Va? Till han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd. En gång när vi tjänar Gud i kyrkan i bön. För det var ett jätteallvarligt bönämne faktiskt. Då ropar vi till Gud samstämmigt där. Och helt plötsligt så känner vi att något händer i atmosfären. Då ser en kvinna en syn. Hon ser en stort stenblock som bara exploderar. Ja, just det. Vad var det han? Vad du än är, du stora berg, som reser dig upp mot min kännelse, du Babel. Ska du förvandlas till jämn mark. Det är härligt att vara Herrens tjänare, va? Och veta att Gud är med han. Han är med det. Profeten Jeremia då, som fick gå igenom sånt motstånd. Han behövde på ett särskilt sätt uppleva att Gud var med honom. Annars hade han ju aldrig klarat det här. Lägg märke till hur Jeremia beskriver den inre närvaron och de yttre omständigheterna. Jeremia 28. Ty så ofta jag talar måste jag klaga över. Våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord dras över mig. Spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde inte inre närvaro. Den helige andes inspiration och kraft. Jag hör många förtala mig. Att det är inte roligt att bli förtalad. Men har du inte den inre kraften då, så sjunker du ner ganska fort. Skräck från alla håll, ange honom. Ja, vi ska ange honom. Alla som har stått mig nära väntar på att jag ska falla. Kanske låter han lura sig så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte, yttre omständigheter. Därför ska mina förföljare komma på fall och de ska inte bli mig övermäktiga. Inre och yttre igen, va? Dynamiskt. Konsekvensen ser vi också här, om du vänner på. Det var ju hans vänner. Den yttersta konsekvensen att förlora sin utskiljning, det blir ju att man kallar det goda ont och det onda gott. Ser ni det? Du kan vända på det här också. De kallar ju, vi vet ju att Jeremia var kallad från Gud. Men här får han höra förtal och han stod ju för Gud, han talar ju sant. Men här blir han förtalad och kallad lögnare, villolärare och allt det här. Och jag lovar er, ställ er på muren i en sån här tjänst så kommer det att hagla pilar. Jag lovar. Det har vi varit med om både en och annan gång. Men det är precis som det kommer ett beskydd. Det berör det inget. Det studsar bara. Men om inte Gud visar att du är på rätt väg, orkar du aldrig fortsätta. Så är det. Det är bara nåd. Bibeln säger att i de sista dagarna kommer människorna att tappa kraften. Inre kapacitet och yttre omständigheter då. Andra Tim 3:1. Det ska du veta att i de sista dagarna ska svåra tider komma. Grundtexten där talar om att de kommer att tömmas på kraft, tappa kraft. Och då står det bland annat där att de ska vara fientliga mot det goda. Det innebär att man blir fientlig mot det goda också. Varför det? Jo, ser ni att med kraften följer urskiljning. Tappar du kraften, tappar du också urskiljning. Det hör ihop. Och i de här verserna ser vi att allt blir yttre verk. Ta från apostlarna och sen går du historien fram, så ser du att sakrament, vad är det? Ja, det är yttre verk. Sakrament, det är ju liksom en bild på någonting som man säger kan ge det något materiellt, så att säga, som kan ge en andlig välsignelse. Men du kan ju aldrig låta något materia bli någonting andligt. Det är bara symboler för mig i alla fall. Men det står också i de här verserna om Jannes och Jambres. Och de var ju trollkarlar, va, som gjorde falska under och tecken inför farao. Så vi ser att mycket falska under och tecken kommer att ske. Och de ska vara fientliga mot de goda. Och något som är ännu intressantare, det står att de ska inte längre ha framgång, står det där. Vet du vad grundtexten säger? De ska inte längre slå sig fram. Jaha, till position. Nej, men är inte det intressant? För då stänger ju den inre kapaciteten de yttre möjligheterna. Om inte Gud öppnar så är du tvungen att slå dig fram. Till en position i Kristi synliga kropp då. Eftersom du talat om här. Kommer ni ihåg Djungelboken? Den där apan som sjunger: jag har nått upp till högsta topp, men ännu är jag ej nöjd. Ba-da-ba-da. Så är vi i köttet. Vi blir aldrig nöjda. De skrattade älvor. Vi sjöng den här i skolan. Ungarna var helt galna på mig. De ville att jag skulle komma in på lektionerna och sjunga Djungelboken. Ja, man får vara lite barnslig också. Alltså det börjar ju med att man tappar kraften. Man faller ur nåden. Gud verkar inte längre med sin närvaro och styrka i det inre. Och inte heller ordnar han omständigheterna på ett positivt sätt. Och därför går vi till Jakob 4:4, så ska ni få se en sak här då. Då står det: ni trolösa. Egentligen står det: ni skökor. Eller ni, alltså det är frågan om andlig otukt. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det tomma ord när skriften säger: avundsjukt längtar den ande som har låtit bo i oss. Men större nåden han ger, därför står det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Eller man skulle kunna säga kraft. Samma sak. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Varför står det just djävulen där? Jo, det betyder åklagaren. Vad händer om den inre kapaciteten försvinner? Känner vi igen vad fördömelse är? Fördömelse kommer. Har du fördömelse, lovar jag att när det blir svårigheter kommer du inte att kunna gå en meter till. I grundtexten står det så här. Kommer du ihåg nu vad kraften skulle göra? Arrangera omständigheterna för oss. Här står det: Gud står emot det högmodiga. Han arrangerar omständigheterna mot dem. Precis tvärtom. Dörrarna stängs. Och så står det då om djävulen här då. Nej, men honom ska vi inte strida mot honom. Jo, men vi ska göra det på Guds sätt. Ödmjuka oss inför Gud. För det handlar om att han vittnar emot dig. Om rättfärdighet betyder att Gud vittnar för dig, så betyder när djävulen får seger, så att säga, mörkret, så betyder det att åklagaren vittnar mot dig i ditt inre. Och det kan du se i 1 Johannes 5. Att det är så här. För där står det, 1 Johannes 5, det står det om den som tror. Han har vittnesbördet inom sig. Och vittnesbördet där är martyr, eller martyria. Det betyder inte bara den som ger sitt liv för sin tro, utan betyder ett solklart bevis som leder till en befriande dom i en rättegång. Den som tror, han har vittnesbördet inom sig. Han har kraften inom sig. Han har nåden inom sig. Men den som inte tror, han måste ju göra något annat för att duga inför människor och inför Gud. Jag måste ju göra någonting så att människor ska se att jag är ju minsann rättfärdig. Eller kalv, guldkalv eller något. Det står i Hebreerbrevet om att komma in i Guds vila. Till exempel. Vad tror ni det handlar om? Har den som fördömelse någon vila? Nej. Vad handlar tron om då? Ja, tron handlar ju om vila. Att han har gjort allting som han överhuvudtaget kan göra för dig. Och du ska bara ta emot. Det. Och det är ödmjukhet. Och det vill inte vi, för vi vill göra själva. Ödmjukhet, bara ta emot. Därför ska jag läsa ett sista bibelord i slutet här då. Som handlar om den tid vi lever i. Sefania 2:3. Sök Herren alla ni ödmjuka i landet. Ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet. Sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Det står: då blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Vers 11. fruktansvärd ska Herren vara mot dem. Vilka då? Högmodiga. Han ska förgöra alla jordens gudar och alla folkens kungsländer ska tillbe honom. Varje folk på sin ort. Kustländer står för länderna som är längst bort från Israel, det vill säga Sverige. Och på varje ort ska han ha tillbedjare som tillbeder honom i ödmjukhet, det vill säga Israels kvarleva då, det andra Israels kvarleva. Ser ni att vi sitter här idag och uppfyller en profetia av varenda en av er? Vi tillber Herren i Göteborg, i Sverige. Och det står här att vi ska göra det också. Och Herren är glad. Och han utgjuter sin ande i våra liv. Och han arrangerar omständigheterna framför dig så att du kan vandra fram ända till målet. Det var väl härligt. Tack och lov.